Man måste komma ihåg att det är en stor skillnad mellan att bygga ett AI-system och att bygga en vanligt som backend-system eller mobilapp eller vad det är för någonting man ska göra. Att bygga den här breda förståelsen av att det här är en jättemöjlighet som många företag har om vi bara lyckas göra det på rätt sätt.
Vad kul att du vill lyssna in på AI för CXO:er. Den här podden är en poddserie från AI Sweden och handlar om vad du som ledare och chef i svenska organisationer behöver förstå om AI. Mitt namn är Peter Gursvelli och i den här serien träffar jag några av Sveriges främsta AI-experter och pratar med dem om vad just de tycker att du som ledare och som chef behöver förstå om AI. Idag träffar vi Anders Arpteg. Anders har över 20 års erfarenhet från att arbeta med AI från bland annat Spotify. Han är idag forskningschef på AI-bolaget Beltarion där man arbetar med att omsätta de senaste AI-teknikerna så att de är tillgängliga för alla företag. Han är också med och formar Svenska AI-agendan och sitter i flertalet rådgivande styrelser. Varmt välkommen till AI för CXO:er, Anders.
Tack så jättemycket, Peter.
Och för er som inte vet vem Anders är så är Anders Arpteg är Head of Research på Peltarion, en av våra huvudpartners faktiskt i AI Sweden. Och ni har varit med oss sedan start och faktiskt pushat utvecklingen mycket för det svenska AI-ekosystemet. Men Anders, när du förklarar vem du är, vad är det du lyfter fram då?
Ja, jag är en gammal gubbe, håller jag på att säga. Nej, men jag har hållit på och forskat och jobbat med AI väldigt länge, över 20 år. Och doktorerade för länge sedan och i Linköping inom AI och tänkte att jag skulle fortsätta med AI inom akademin och gjorde det också efter doktorerandet ett tag. Men sen var jag inlurad i industrin för att jag fick det riskkapital med villkoret. Jag var tvungen att jobba i industrin så jag bara, jag vill göra det då. Så började jag göra det och märkte ju att faktiskt jobba med AI i industrin är väldigt roligt och man kan göra väldigt mycket saker på kanske ett snabbare sätt än man ibland kan inom akademin. Så jag har jobbat mestadels då inom industrin med AI och i olika företag. Bland annat på Spotify en längre tid där vi hade just en forskningsgrupp som försökte lära sig hur man använder maskininlärning och big data-tekniker för att kunna optimera olika Spotify-tjänster. Men sen började jag då vara en av investerarna till Beltarion som hörde av sig till mig 2016 där och sa och frågade mig så här, Anders, har du talat om Beltarion? Jag bara, nej, det har jag aldrig hört talas om. Men sen började han förklara lite om Beltarion och dess historia och att det är ett företag som har funnits då sedan 2004 och alltid varit företag då som hållit på med senaste AI-tekniken och neurala nätverk även långt innan som deep learning har varit populärt och slog igenom som det har gjort sista åren. Men också haft den här tanken att bygga AI-system är lite för jobbigt och vi vill kunna hitta snabbare sätt att göra det och verktygen som finns för att bygga AI-system är för dåliga. Så de börjar bygga ett eget så här, verktyg, ett system som gör det enklare att bygga då, de här typen av AI-system som kallades Synapse på den tiden, en gammal .NET och desktop-applikation. Men sen då när AI fick sitt stora genombrott då i mitten på 2010 och framåt så när även då investerarna började förstå vikten av det här och kunde se det här problemet som finns med de stora teknikjättarna och hur de bara accelererar och använder datat och AI på ett sätt som ingen annan gör. Men också se att de flesta företag som försöker använda AI fallerar. Så vi måste göra någonting åt det här och verktygen är någonting som vi har identifierat som ett av de största problemen. Och frågar då om grunderna kan börja skala upp det här och bygga en riktigt verktyg då, en plattform som är på molnet och använder de senaste teknikerna och som gör det enkelt och skalbart att verkligen kunna operationalisera AI då. Så då har vi växt från 2 personer till över 80 idag och har 2 stora team där och ett utvecklingsteam som bygger då verktyg och en plattform och ett forskargrupp då som håller på att se till att vi har full koll på senaste AI-tekniken och experimentera på vad som verkligen funkar på riktigt så att säga.
Ja, det är ju jätteintressant och jag som har följt Beltarions jobb på nära håll ända sedan vi startade AI Sweden tycker att det är en otroligt spännande organisation just för hur ni också fördelar resurser, att ni tillämpar mycket men sen så också driver egen forskning. Men du som sitter väldigt nära industrin, hur mogen tycker du att svensk industri är gällande tillämpning av AI?
Ja, inte så mycket som det borde. Men jag tycker en jämförelse med många andra brukar säga är att Europa och Sverige ligger så långt efter USA eller Kina. Och jag tycker inte riktigt om den liknelsen. För det är egentligen inte, om man tänker sig medelföretaget i Sverige eller medelföretaget i Europa och jämför det med medelföretaget i Kina eller i USA, skulle jag påstå att medelföretaget i Sverige är nog väldigt, ligger väldigt bra till. Och framförallt om man jämför med Kina och USA. Men det som däremot är den stora skillnaden, det är de här stora teknikjättarna. det är de här Google, Facebook, Amazon, Microsoft etc. och Alibaba, Tencent, Baidu och så vidare i Kina. De accelererar ju något extremt. Och det är de som vi har den här stora skillnaden mot. Och det är det som vi måste börja fixa. Så det som, man kan säga så här, i Sverige har vi en väldigt bra digital mognad. Vi börjar bli lite mer data ready, men vi är långt ifrån att vara AI ready. Så väldigt få företag är det och verkligen kan dra nytta av AI idag. Så det är någonting vi måste förbättra. Och det är ju det som vi vill hjälpa till med på Petarien då, på olika sätt. Så vi ligger ganska bra till, bättre än vad många i alla fall tror, men vi är väldigt långt efter de här stora teknikjättarna.
Och vilka risker ser du med det?
Det är ju synd om det blir en stor så här AI divide, om vi kallar det för det. Om ni kommer ihåg den gamla digital divide, kan man ju börja prata om att det blir en ökande AI divide idag, där vissa företag blir då extremt rika. Och det är enkelt, men man kan googla på vilka är de rikaste företag idag inom alla sektorer. Då kan ni se i topp 10 så ligger just Google, Facebook, Amazon, Facebook och Alibaba med flera. Och det finns nästan inget företag förutom en, tror jag, som inte är teknikföretag. Och den här, ska jag säga, dividen som börjar accelerera mer och mer, det är ju såklart inte bra, utan vi vill ju att alla företag ska kunna komma igång och använda data och AI. Och bara för att ta ett exempel så kan man ju säga, tänk vad som händer nu om Amazon då lanserar i Sverige till exempel och våra svenska återförsäljare inte kanske är lika data och AI-redo som Amazon är. Kommer de då att överleva? Så det är klart att det är väldigt viktigt att vi ser till att hänga med där. Nu har ju lyckovis, kan man kalla det för det, Amazons lansering i Sverige inte gått så jättebra, men om man tänker på lång sikt så är det någonting som vi måste börja förbereda oss för. Det är en ny värld vi står inför och då måste också så många företag som möjligt börja anpassa sig.
Och när ni är ute och pratar med svenska organisationer och svenska ledare, hur blir ni bemötta av de här organisationerna?
Ja, jag tycker det är förvånansvärt bra. Det är klart att det är svårt för ett företag att ändra sina traditionella processer som finns i ett företag. Och det finns också en väldigt stor hype om vad AI är eller inte är. Och det är många företag som säger att de använder AI, men i realiteten när de börjar titta på det så är det väldigt få som egentligen gör det. Det kanske är en del som testat att bygga någon prototyp, de har lite exjobb eller ja, några små projekt som de börjar testa på. Men om man försöker hitta företag som verkligen har satt saker och ting i produktion, så börjar det bli väldigt få som har gjort det. Och framförallt på den här senaste AI-tekniken, där de största framstegen då har skett de sista åren, där är det väldigt få som lyckas idag göra det. Men många är intresserade. Men sen som sagt så är det lite ibland att man känner av att vissa kanske säger, ja men det här låter jättebra, vi vill göra det. Men sen så förstår de inte riktigt, hur ska de göra den här investeringen? Hur ska man göra den här transformationen till denna nya typ av värld, om vi kallar det för det? Och de vill bara liksom säga till sin ledning kanske, nu har vi börjat använda AI, så nu kan ni liksom checka av den boxen, så kan vi jobba vidare som vanligt. Lite en sån attityd finns det ibland, och det vill vi verkligen försöka undvika.
Ja, det är ju också någonting som vi kanske känner igen från AI Sweden, att det är ganska mycket fokus på det. Det är nästan så att det har hamnat på to-do-listerna, det har hamnat inom de strategiska fälten, men man vet kanske inte hur det ska göras eller kanske ens varför man ska göra vissa saker. Och det är ju en av de anledningarna till att vi kör den här poddserien nu, att vilja skapa en förståelse. Så vad tycker du att svenska ledare eller svenska CXO-er behöver förstå när det handlar om fältet AI?
Ja, jättebra fråga. Och det är kul att se att allt fler just är intresserade av den här typen av fråga. Vi var ju även i riksdagen nyligen och pratade om just det här, och politikerna förstår verkligen att det här är någonting som vi måste förstå och börja hjälpa till att accelerera. Så det första man måste förstå, det är ju liksom, vad är situationen idag? Hur ser det ut idag? Det här med AI-dividen som finns och teknikjättarna som har visat att om man gör det på rätt sätt så går det otroligt bra. Klart att allt det de gör kanske går lite för fort ibland utan att tänka efter, men det finns ju extrema möjligheter för företag om de förstår hur man använder data och AI rätt. Så att börja att förstå att det finns företag som vet hur man gör och har lyckats, men de flesta andra misslyckas. Det är liksom en situation. Det andra som man ska förstå är liksom, vad är egentligen potentialen då? Vi vet att det går att göra, för vi ser det på teknikjättarna. Men vad betyder det mer konkret? Kan man försöka hitta några exempel på vad man ska göra? Och det har kommit ett antal rapporter bara sista året. Till exempel i år så kom det från DIGG här en rapport som pratade om hur man kan använda data och AI inom offentliga sektorn i Sverige. Och då har man möjlighet att kunna spara 140 miljarder kronor varje år, bara inom offentlig sektor om man börjar använda data och AI på rätt sätt. Och det var en Vinnova-rapport förut som kom 2018 som också pratar om att vi har en möjlighet att kunna dubbla ekonomiska tillväxten i Sverige om vi använder AI och data på rätt sätt jämfört med att vi inte gör det då. Så okej, förstå att hur världen ser ut idag. Förstå att det finns en jättepotential om vi börjar göra det rätt. Och sen blir ju nästa fråga då helt enkelt, hur börjar man göra det? ja, vi kan gå in på det direkt, men det första man ska göra är att försöka skaffa sig kunskap såklart, en förståelse av det. Det betyder inte att alla ledare måste kunna alla tekniska detaljer. Även jag som håller på med det här i 20 år och hela tiden sitter och läser rapporter har jättesvårt att hänga med. Alltså det är inte det vi säger, utan det man säger är att man ska ändå förstå liksom, vad är det som funkar och inte funkar med AI. Och det finns ett antal källor för det här. Det finns ju till exempel den här gratiskursen som heter Elements of AI, som är även AI Sweden varit med och hjälpa till, och vi på Appletaren också varit med och föra in då till Sverige från Finland. Och där har ju finnarna har ju sagt det, att vi ska utmana alla medborgare att läsa denna kurs, och de har fått över 1% av hela befolkningen att läsa den, vilket är väldigt imponerande. Så ett sätt kan vara då att man vill ju att inte bara ledningen utan egentligen alla anställda i ett företag ska börja förstå liksom vad det här med AI är på rätt sätt. Så då skulle man kunna säga helt enkelt, skicka en länk, se till att sina anställda läser den här kursen och att man får tid till att göra det, så de får en generell, ska säga, grundläggande förståelse i alla fall vad AI är. Sen kan man tänka AI ut mer så här ledningsperspektiv, och där kanske man vill förstå lite andra aspekter också av AI och möjligheter. Och vi gjorde en bok där från Peltarion som heter The Essential AI Handbook for Leaders. Så den finns också gratis tillgänglig, så det är bara att googla efter den så kan man läsa igenom den. Och den är då lite mer speciellt riktad till ledare för hur, ja, vilka möjligheter som finns då med AI. Så det tror jag är en jättebra start. Se till att förstå vad som händer och möjligheterna och vad de är.
Och efter förståelsen, vad ser ni har blivit lyckat att gå in i nästa steg?
Mm. Kan jag börja med hur man inte ska göra kanske, och sen kanske gå in lite på hur man kan göra. En vanlig uppfattning som man hör från många företag är att ja, det här med AI låter ju bra, men vi måste få koll på datan först. Vi måste bygga data pipelines först. Vi måste bygga vår analytics-system. Vi måste bygga våra dashboards som vi har, som blir datadrivna först, så att säga. Och vi kan ha alla våra KPI:er, så vi kan ha lite business intelligence och förstå vad är det som funkar och inte funkar. Och det är ju jättebra och bra man lyckas med. Men jag tycker det är fel att tänka, jag ska vänta tills jag har alla mina dashboards och KPI:er tills jag börjar använda AI. Där är det stora feltänket. Du kan börja använda AI idag direkt. Och bara för att ta ett konkret exempel här. En stor svensk tillverkare av dessa industriella maskiner, dessa golvslipare kan jag tänka att de är typ. Och där var det då en grupp som var på att tillverka just den maskinen. Och de, när de använder den här maskinen, då har man ett problem att den går sönder ibland, och man vill göra så här predictive maintenance för att undvika eller göra service på maskinen så den inte går sönder. Och då kunde de här som är domänexperter på den här maskinen, när de använder den, höra att den börjar låta lite konstigt precis innan den går sönder. Så då visste de som expert, liksom domänexpert på den här maskinen, att nu är det dags att göra en service. Och då börjar man fundera på, kan vi inte börja använda AI på det här på något sätt? Och då, jo, svaret är ja. Man helt enkelt kopplar en mikrofon till den här maskinen och börjar spela in lite ljud och annotera lite data och träna upp en modell. Och sen kan man då börja prediktera när en maskin håller på att gå sönder och på så sätt få en väldigt billig och mycket mer effektiv användning av en sån här maskin. Och den här insamlingen av datan, det kommer inte från någon analytics data pipeline. Det kommer inte från någon dashboard någonstans som de hade i business intelligence-avdelningen eller vad det nu är för någonting de har. Utan det här är det som en eget litet team som håller på med en väldigt specifik produkt kan samla in själva och bygga upp och träna. Så det är just när man tänker på det sättet som man verkligen börjar komma igång snabbt med AI. Tänk på en litet exempelområde där man kan lätt samla in eller redan finns data och börja experimentera med dem. Om man kan då liksom tillåta de här domänexperterna att börja använda AI själva, det är då man på riktigt börjar liksom skala upp användningen av AI. Och det kan vara inom tillverkning, försäljning, liksom en funktion inne i en produkt eller tjänst eller ja, marknadsföring, vad som helst. Liksom vilken del som helst i ett företag kan börja själva använda data och AI då för att bli lite mer intelligenta.
Vad tror du saknas för att vi ska komma dit? Vad tror du saknas förutom kunskap för att vi ska nå den mogenhetsgraden?
Ja, men det är just det. Man måste få bort de här missuppfattningarna. Det här ibland kallas för the analytical ladder, är ett sånt här känt begrepp. Det ska vara så här massa steg där man börjar använda data på olika sätt. Och sen i slutet på den här stegen så finns AI. Alltså, glöm det. Det är liksom fel sätt att tänka. Du kan börja använda AI för ett par exempel redan idag. Om ni verkligen tänker efter så finns det inom varje företag redan idag en möjlighet att börja använda det. Så det gäller att gå igenom det, leta upp det, börja med ett par fåtal exempel för att se och börja liksom lära sig hur man ska jobba med det här. Är det så att man inte har till exempel några data scientists eller AI-experter inne i företaget? Jag tycker absolut att man ska skaffa det. Men vill man komma igång ännu snabbare, för det kan ta lite tid och det är svårt att hitta talanger på detta, inom detta område, så kan ju ett alternativ vara att man använder då konsulter eller hör av sig till något företag som kan hjälpa en att bootstrappa, liksom att komma igång. så de börjar liksom komma på spåret så de själva kan köra vidare senare. Men försök att hitta de här fåtal exemplen som gör att man kan börja experimentera då med olika AI-tekniker och datainsamlingsmetoder som gör att man börjar experimentera. Och någonting som är också vanligt att företag säger är att ja, men vi har jättemycket utvecklare, liksom. Vi kan sätta någon utvecklare på att bygga ett AI-system. Och det är väl bra, men man måste komma ihåg att det är en stor skillnad mellan att bygga ett AI-system och att bygga en vanligt som backend-system eller mobilapp eller vad det är för någonting man ska göra. Så hela den här förståelsen av hur man bygger ett AI-system där det här systemet är väldigt beroende på datan och inte bara kod som ett traditionellt system är någonting som kräver faktiskt en hel del erfarenhet och kompetens. Så underskatta inte liksom behovet att ha någon i alla fall som har en erfarenhet av att bygga AI-system som tidigare för att kunna lyckas på även kort sikt, så att säga.
Du pratar ju om det, du nämner flera olika sektorer, du pratar om flera olika typer av use cases. Och med din erfarenhet som har jobbat över i flera bolag över flera sektorer, vad har varit nyckelfaktorer till att det här har lyckats, tror du?
Nu har jag ju jobbat personligen då i mycket teknikföretag, men man har jobbat mycket med andra icke-teknikföretag också, framförallt från Peltarions sida. Men det som har varit nyckel, man kan nämna några goda exempel. Det är alltid bra att ge lite shoutout till företag som har lyckats bra. Jag skulle faktiskt vilja till exempel nämna Skatteverket, vår svenska myndighet. De har börjat driftsätta liksom även de här senaste typerna av AI-modeller och har ett ganska bra system för att snabbt kunna experimentera och få system att sättas i produktion. Det är väldigt imponerande och jag önskar att det fanns fler sådana företag. Och det som jag skulle vilja påstå gjorde att de ändå har lyckats så pass bra är att det fanns en eldsjäl. Det fanns en person som var passionerad och hade kunskap och förståelse av möjligheterna och kunde liksom få folk att driva på med det här och säga nu jäklar gör vi det här. Och vi börjar att liksom börja med enklast möjliga teknikerna, se vad som funkar och inte och börja experimentera med massa olika saker snarare än att till exempel den här vanliga fällan att man lägger alla ägg i en korg så att säga och man testar en enda prototyp istället för 10 olika prototyper. Och då är det troligen kommer liksom 80% av det du försöker att misslyckas. Men hittar du den här en av 10 exemplen när det verkligen lyckas, det är så man hittar dem. Liksom. Och det där krävs en viss förståelse för. Det är det som är en av grundskillnaderna mellan att bygga AI-system och vanliga system. Du kan inte veta i förväg om du har testat på den datan som du har, om den har tillräcklig så här, predictive power för att kunna vara till nytta, så att säga. Så ja, det skulle jag säga är en hemlighet där som gör att vissa företag lyckas.
Och just på det där du pratar om, det här med förutsägbarhet. För det här, en sak som kommer upp nästan i alla diskussioner som vi har där är att det kanske krävs ett annat mindset från ledning, från forskningsenheter eller från hur man sätter man driver innovation. För att i svensk sektor kanske vi är vana med att driva någon form av inkrementell innovation där vi gör det lite bättre hela tiden. Medan det här är mycket mer en R&D-approach eller faktiskt en forskningsapproach på att vi vet inte exakt hur det kommer gå, men vi vet att vi kommer lära oss saker på vägen. Ser du tecken på att det är en utmaning?
Ja, det som händer då är säg att ett företag vill komma igång. Det finns några exempel på det här, men jag ska inte nämna dåliga företag eller dåliga exempel här. Men säg att någon säger att nu ska vi testa AI på det här området. Och sen börjar de lägga tid på det. De börjar försöka få tag i datan, börjar träna upp någon modell. Och sen säger man, det funkar inte så bra. Ja, men låt oss testa lite till. Lägga ett inkrement till, den här inkrementella utvecklingen som du nämner. Och sen fortsätter de månad efter månad och det bara, det funkar ju fortfarande inte riktigt bra. Och sen går det ett år och sen bara, alltså det var ju enklare att bara bygga ett regelbaserat system manuellt. Liksom. Det här med AI verkar ju inte funka för oss. Blir då liksom en slutsats. Och det där är det som man ser allt för ofta. Och det är precis det som händer om man satsar allting på liksom, lägger alla ägg i en korg så att säga, istället för att ha det här tänket att man måste testa med datan först för att se var någonstans finns den här predictive power. I de flesta fall kanske det inte finns. För vi måste samla in data på ett annat sätt eller testa ett annat användningsområde. Så testa hellre liksom i flera stycken olika exempel där det finns olika typer av data och gör det här som brukar kallas för fail fast. Det vill säga, om du ser att någon av dem inte verkar så lovande, sluta då snabbt där och lägg mer fokus på det som verkar mer lovande. Så det är ett mycket bättre tänk än det här inkrementella tänket där man hela tiden liksom kämpar på bara att jag ska ta mig fasen få det här att funka. Så hellre att ha den failing fast-tanken än inkrement-tanken.
Apropå det med fail fast, så det är ju kanske ett koncept som kommer från techsektorn, just att man har pratat mycket om det på Facebook och Google och det är direkt hämtat från Silicon Valley. Men ser du andra sektorer eller branscher som svenska industrier och svenska företag borde inspireras av? Vart ska man kolla?
Tänk förutom techsektorn och så utanför techsektorn. Ja, nej men faktiskt, vi har ett antal svenska myndigheter som är väldigt inspirerande tycker jag. Och det är förvånande vad man kan göra när man verkligen ställs mot väggen. Och inte minst i dessa coronatider när vi blivit liksom tvungna att innovera i en hastighet som vi aldrig gjort förut. Och när man väl tvingas att göra det så ser man att ja, men, ta med 17, det går ju att göra. Så jag tycker faktiskt att mycket inom den medicinska sektorn som har lyckats få fram nu vaccin, som har fått fram mediciner, som har lyckats göra om hur man processar saker och ting inom vårdsektorn bara för att kunna hantera den här pressen. Och där då såklart data AI har kommit med massa framsteg, till exempel AlphaFold 2 då, som kom för någon månad sedan då, som visar hur man kan göra den här protein folding på ett sätt med AI som aldrig varit möjligt förut och gör hela den här drug discovery-processen extremt mycket snabbare. Alltså det här tycker jag är verkligen någonting jag inspireras av. Att tänka att när, om man verkligen satsar på det och kanske till och med blir tvungen då, som det har varit med corona i vissa fall, så går det att göra. Så ha liksom modet att våga satsa och investera, för då kommer det att funka.
Apropå det då med våga investera, vad är vanligaste fallgroparna där, förutom att man stoppar alla i en korg?
Ja, kunskap är liksom jätteviktigt. Man måste ju ha personer som förstår vad man ska göra. Och helst någon som har, i alla fall någon seniorperson som har byggt ett AI-system förut. Det finns väldigt många studenter som är jätteduktiga som kommer ut från olika universitet. Men det är inte lätt att liksom bygga upp ett AI-system om man inte har en person som verkligen varit med om det förut. Så jag skulle verkligen rekommendera att man har åtminstone någon person med erfarenhet av det som hjälper till att åtminstone guida och sätta upp hur man gör. Så man inte bara har ett gäng kanske juniora personer som aldrig gjort det förut. Eller personer som kanske är erfarna mjukvaruutvecklare men inte just byggt ett AI-system förut. Det är också farligt. Så det är väl återigen det här med kunskap. Har någon person som har gjort det förut som kan vara med och hjälpa till, då har man mycket större chans av det. Det andra är då att se till att man har stöd genom hela företag. Att bygga den här breda förståelsen av att det här är en jättemöjlighet som många företag har om vi bara lyckas göra det på rätt sätt. Så att vi får den här förankringen då som behövs genom hela företag för att verkligen kunna göra den investeringen. För ibland tar det tid och pengar att göra det, men lyckas man så kommer vinsten vara otroligt mycket större.
Mm. Hur stort problem ser du att den här alltså pilotkyrkogården är för många?
Den är ju ett jätteproblem. Det är ett jätteproblem såklart. Och det är just det här att de säger att de använder AI, men de gör inte det på riktigt. Och problemet är ju liksom att det är ganska lätt liksom om man läser någon sån här tutorial på nätet för att Ikeras eller TensorFlow eller PyTorch träna upp modell och då är det framförallt juniora personer som säger ja, men det här med AI är jättelätt liksom. Kolla här, jag bara följde den här tutorialen och sen byggde jag en modell, titta, jag är klar. Och då har de inte förstått det här liksom, med alla stödsystem som behövs för att sätta någonting i produktion. Och det är det som jag menar med Octa-grejen också liksom, att när man gör någonting på riktigt och verkligen har det i drift och sen börjar iterera, det är då man lär sig på riktigt hur man bygger AI-system. Och har man inte gjort det, då kommer det hamna i den här prototyp kyrkogården. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Så det, ja, det är ett jättestort problem, utan tvekan.
Varför tycker du, och vad är ert största säljargument att svenska företag ska satsa på AI?
För att det är kul, höll jag på att säga. Det tycker jag i alla fall. Men det kanske inte företag tycker, så det ska jag väl inte rekommendera. Däremot skulle man kan ju säga många saker. Såklart, ekonomisk vinst är ju en uppenbar sak. Jag tycker inte om man använder det här argumentet liksom, att om inte ni gör det så kommer en konkurrent göra det snart. Men det är ju också tyvärr en liten en situation som man ser idag. Det kommer allt fler startups, det kommer allt fler globaliserade företag som börjar lansera i Sverige till exempel. Och det är hög tid att man börjar innovera och börjar investera i data och AI om man ska kunna hänga med. Det är det som är lite farligt där som man har sett. Man kan prata om bottom-up versus top-down-metod här. Där man bottom-up tänker, låt oss titta på exakt de processerna som vi har idag, exakt de produkterna vi har idag eller de delar i företag som finns idag och se hur kan vi bara göra dem lite bättre, optimera dem, lite mer bottom-up-tänk. Och det är inget fel med det och det tycker jag man ska göra. Det är jättebra. Men det som också behövs är att liksom tänka mer top-down. Tänka liksom för vad är egentligen affärsmodellen vi har? Är den anpassad för den här typen av värld har vi möjlighet att kunna anpassa den till den? Är det så att vi kan göra en helt ny produkt som kanske inte gick förut som kommer att vara till stor nytta av för våra kunder som vi har. Som Spotify kan bygga som en Discovery Weekly till exempel som är helt omöjligt att göra utan AI men som blir det som en egen produkt i sig och som inte ens genomförbar utan den här tekniken. Så fundera gärna både bottom-up och top-down och gör man det så klart att då kommer man ha dels väldigt kul då, tycker jag, och jag hoppas att man kommer tycka det också, men också väldigt stor potential för att se till att företaget blir hållbart och klarar sig i framtiden. Sen om man ska nämna någonting, vi har ett par forskningsprojekt med att just kombinera AI med andra typer av sektorer. En sån är så här cirkulär ekonomi, som alltså handlar om att kunna bygga produkter och tjänster på ett hållbart sätt. Inte bara miljömässigt hållbart, men även ekonomiskt hållbart och även så här tekniskt hållbart. Och här är egentligen faktiskt väldigt många liknande tankesätt som även AI har. Så är man intresserad av att få en mer hållbar verksamhet också, så är det här samma tänk man har där för att kunna tänka om både bottom-up och ett top-down-perspektiv för att få det mer cirkulär. Precis samma tankesätt som man bör göra inom AI. Och kan vi kombinera de här och ha en symbios då, så att vi kan passa på att få företag gå i en riktning där vi får det både såklart ekonomiskt mer hållbart, men även då kanske miljömässigt och tekniskt, är ju såklart en jättebra väg framåt. Så det är väl också en stor anledning till varför de borde göra det, tycker jag.
Om du skulle sitta framför de 500 största företagen i Sverige och deras både styrelser och ledningsgrupper, vad skulle du säga till dem då? Vad skulle du säga att de behöver göra just nu?
Förstå AI, det är ju liksom det första. Och inte tro att AI är det som ibland framställs i media med de här, vet, killer robots eller The Matrix och Terminator och den typen av AI. Utan AI är ju verkligen en teknik som framförallt när den kombineras med människan har en extrem potential att göra saker och ting på ett mycket bättre och roligare sätt. Och vad jag menar med det, låt oss ta corona kanske, eller vårdsektorn. Och vi vet ju alla då att det är väldigt mycket administrativa uppgifter som man behöver göra, som en sjuksköterska till exempel, eller en polis, eller vad det nu kan vara för någonting. Den här typen av administrativa uppgifter, eller tänk egentligen ännu mer generellt, alla delar i ens uppgift som har mycket med data att göra. Man kan ta det andra fallet med en radiolog som då ska sätta en behandlingsplan för en cancerpatient. Han har ju en del i hans process där han måste gå igenom massa bilder då, från röntgenbilder till exempel på en hjärna eller vad det är för någonting, och se, är det en tumör eller inte? Detta är mycket data. Detta är precis den del av en process som då AI kan hjälpa till med. Så försök använda AI för den del av en större process som finns som AI är bra på, vilket är gå igenom en stor mängd data. Och sen använd människan till den det är bra på, vilket är då att kunna ha den här resoneringen och ha den djupa förståelsen och bakgrundskunskapen som gör att man kan sätta saker i ett kontext som inte AI idag kan. Så genom att just kombinera data, AI med människan, det är då man hittar sätt att göra många arbetsuppgifter som finns idag mycket mer effektiva och mycket roligare, för man slipper de här tråkiga repetitiva uppgifterna med att liksom gå igenom massa data och hålla på. Så det skulle jag väl verkligen liksom ge som ett tips och motivering till varför vi borde göra det här till dem.
Jag tror inte att vi kan avsluta på en annat bättre ställe än att göra det, för dels stärka sin konkurrenskraft, men framförallt för att det är roligt. Det är kul att göra nya saker. Anders, tack så hemskt mycket för att du ville joina mig här i denna pratstund. Och är det så att man vill veta mer om Peltarion, vad gör man då?
Då går man till peltarion.com. Man tittar på alla tutorials vi har för att snabbt till exempel komma igång och testa själv med AI. Om man vill bygga en liten egen textklassificerare med Bert någonting, så finns det en steg-för-steg introduktion där som gör att man kan börja testa sig fram och börja leka och ha roligt med AI själv. Och sen får man gärna kontakta oss om de vill ha mer information om hur man kommer igång.
Och man kan lyssna in på din podcast.
Det kan man också göra. Absolut. AI After Work om man vill lyssna på den.
Anders, tack så hemskt mycket. Vi hörs igen inom kort.
Tack så jättemycket, Peter.
Tack för att du ville lyssna på dagens avsnitt av AI för CXOer. Om du vill veta mer om AI Sweden eller det svenska AI-ekosystemet, så tycker jag att du ska kika in på ai.se. Där hittar du alla våra uppkommande aktiviteter. Du kan hitta länkar med tips och webbinarier. Och har du någon feedback, så var inte rädd för att höra av dig. AI för CXOer är en podcast av AI Sweden med mig, Peter Kursvelli. Vi hörs nästa gång.